Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd förfasas vi över tidningen Okejs sexbilaga.
Gabriel har storslaget firat Dejans 30-årsdag.
Tobias är numera nästintill golfproffs.
Vi hyllar prinsessan Victorias Pride-tal.
Och vi listar våra bästa Pride-minnen. Nu kör vi.
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Barn är ju väldigt roliga då, måste man säga.
Ja, det är ett återkommande moment.
Ja, men alltså, de är så finurliga med små liven. Och framförallt så är det här då Sveriges roligaste barn på Instagram. Den tillför så mycket till mitt liv hela tiden.
Aha, ja, vad är det nu du har hittat då?
Ja, men det är de här barnen. Det här handlar den här veckan då om barn som liksom har haft en läxa. Och svenska barn som har haft en läxa så här då. Och då är det då en liten historia om några barn i ett ödehus. Och då frågar den här läraren då så här: det är något konstigt med damens spegel. Vad då? Och då har då Anton 6 år skrivit: kärringen syns inte. Det är bra. Ja. Och så ska man det här med ljud är ju svårt.
Ljud.
Precis. Ja. Och ska man skriva en mening då med de här äsch-ljuden så här: så att blommor har skälkar, jag skälper ut en vattenglas, ja. Min mamma har en stor bred stjärt. Aha. Ska hon skrivit att det var
härligt.
Ja. Ja. Man ska skriva så här ord så här, man ska i ettan så skriver man så här fina ord, skriver för göra fin handstil så, vet du.
Ja.
Ja. Och då är R, bokstaven R som står i centrum här. Och då är det så han har skrivit R och så ris och ska skriva räv. Men det har inte blivit ett räv, det har blivit röv hela vägen. Så läraren har skrivit: jättebra Leo, men tänk på lilla Ä.
Så här pedagogiskt.
Väldigt pedagogiskt. Ja. Och sån här: rita av någon som är 10 centimeter en decimeter långt. Och då har han skrivit en liten penis här. Lite det som han tänkte var 10 centimeter långt.
Ska det föreställa en penis eller ska det föreställa någonting annat?
Jag tror det var en penis faktiskt. Jag inte bara,
nej men kära.
Det är väldigt långt för att vara 6 år. Jag tänkte, ja. Och den här: vilken är kortast? Är det pinan eller kritast? Och då har han skrivit: kritan är kåtast.
Nej, god.
Kortast. Ja, det är bra.
Men, ja, hade du fler?
Ja.
Ja,
och så här, det är en liten historia. Man ska skriva svar på en historia som man har hört. Och då är frågan så här: varför köper Anna inte kaffe? Och då är svaret att hon gav upp. Och tror du att det fanns kaffe i affären? Ja. Och tror du pappa säger att Anna kommer hem? Men vad i helvete? De är väldigt roliga.
Jag kommer faktiskt på en grej som hände mig när jag gick i typ första klass. Vi hade en kille i våran klass. Hans pappa var alltid med i skolan. Han kom alltid hälsa på väldigt, väldigt ofta. Mm. Och så räckte jag upp handen för att jag kunde inte komma på. Jag tror att det var någon fråga i någon bok där det stod så här: vad gör Niklas? Typ. Mm. Och så jag kunde inte komma på svaret. Jag bara så här, jag hade ingen fantasi. Och så räckte jag upp handen och så kom han, den där pappan. Och så säger han så här: vad ska jag skriva här? Amma, du kan skriva: Niklas suger mammas tutte.
Va?
Till en första klassare. Och jag var bara så här, jag var så chockad. Du vet, jag kommer ihåg det här än idag. Förstår du? Det var liksom Gabriel Fors uppväxt i pingstkyrkan. Det var väldigt traumatiskt för mig.
Men så två frågor då. Så dels då, så vad gjorde han i skolan när tiden, pappan?
Det är en bra fråga. Och det undrade vi också.
Och varför sa han så här?
Det var väl hans jargong kanske.
Fast man får inte ha en sån jargong. Det är ju som straffbart i den, när man är vuxen.
Är det inte så, eller hur? Ja, jag blev väldigt chockad i alla fall. Jag skrev inte det.
Nej, jag
berörde inte ämnet mer.
Nej.
Men jag kom inte på det här nu. Så uppenbarligen var det något traumatiskt som hände.
Verkligen traumatiskt. Ja, och med det så går vi på Hänt i veckan.
Yes!
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Och vi sitter tillsammans.
Ja.
Vad härligt. Återförenade efter en månad.
Det är ju så skönt att sitta ihop. Alltså, det blir lite skillnad på samtalen på något sätt.
Det är ju svårt det där. Alltså. Man sitter och man försöker. Och ibland så blir det delay och så hör jag Tobias knappt vad han säger. Men jag försöker att skratta för jag gissar att han har en poäng med det
så
han säger.
Så är det nu också när vi sitter så här. Jag skrattar lite mer. Här, du pressar fram ett skratt då och då för att det ska vara lite mer lättsamt. Men det är ju som att, så är ju livet nu. Alltså, så som vi har haft det nu i 3 veckor med våra poddar och så här, över FaceTime så är ju hela världen ser ut så med pandemin som alla på Teams eller på Zoom-möten.
Ja. Och man önskar att de kan utveckla det ännu mer då så att man slipper störningar och delay och så. Men det kanske kommer att komma nu.
Ja, fast det är, så här, det är också lite så här, lite, man får ju nya perspektiv. Häromdagen så var jag ute i skärgården och skulle ha möte med talarnas, vår talarförmedling, klockan 7:30 på morgonen. Och då fick jag ju ta mig ut då i duggregn, för jag vill inte störa de andra i båten. Så jag fick sätta mig på en berghäll där i regn och regnjacka och med datorn framför mig och ha vårt här, vet du, det här fantastiska Zoom-mötet då.
Men det gick...
Det går ju liksom. Men det
du behövde ju inte åka in till stan i alla fall. Så jag menar, det var i alla fall bättre än att behöva ta sig in.
Absolut. Ja. Men just där och då känner man sig ganska ynklig. Så man inte ens har en kaffekopp och så kan dricka lite kaffe samtidigt. Men ja, det är synd om mig. Åh, vad synd det var.
Du ställde ju en av frågorna förra veckan. Vad som skulle hända på Dejans födelsedag. Och jag måste bara få redogöra för det här nu. Dejan har ju alltså fyllt 30 år.
Åh, herregud.
Äntligen,
det
säger jag.
Är det dags att byta ut honom? Gammal,
eller? Nej, men det känns så skönt att han äntligen har liksom passerat den magiska gränsen och blivit 30. Och jag har ju då planerat det här och jag har funderat, vad ska jag göra? För att vi hade bestämt att vi skulle fira det här på Mallorca. För att först skulle vi fira det i Sverige och han skulle bjuda in. Han har ju mycket kompisar i olika länder eftersom han har rest mycket och så i sitt liv. Men det gick ju inte i corona. Så bestämde jag att vi skulle göra det här på Mallorca. Och så fick i alla fall en av Dejans allra bästa vänner, Alexandra, som också kommer från Serbien men bor i Portugal. Hon kom och hälsade på oss. Ja. Så att det var vi tre då som skulle liksom fira den här dagen. Så att det som hände var det att förra söndagen så var vi iväg då, alla tre var vi iväg och badade. Och sen när vi kom hem och när vi satt i bilen och parkerade, då säger jag till Dejan, nu ska du gå upp och packa 4 outfits. Du ska ha 2 outfits som är lite finare och sen 2 som är mera relaxed. Och han fick i panik. Han bara såhär, vad ska hända nu? Vi har fyllt ju inte år idag ens en gång. Det här var så dagen innan. Jag bara, ta det lugnt, det löser sig. Gå upp och packa. Så gick han upp och packade. Och sen så åkte vi då iväg till ett hotell. Samma ägare som äger Jörvens slott.
Aha.
Har öppnat ett hotell i Palma.
Va? Det är sant.
Orcho heter det. Ett jättehärligt litet hotell som ligger i Gamla stan. Och de har då inte vanliga hotellrum utan de har sviter liksom med kök och så att man lite mer som lägenheter. Ja. Så då hade vi en lägenhet och sen så fick Alexandra en lägenhet. Och så började vi liksom födelsedagen en dag innan. För att i Serbien så är det nämligen så att man firar från tolvslaget. Det är tolvslaget som är den stora
På natten.
Ja, exakt. Då är det firar man. Man firar inte så mycket på morgonen, men det är tolvslaget och sen så senare på eftermiddagen.
Okay.
Så på tolvslaget då så var vi ute och käkade. Vi hade käkat middag och sen så gick vi tillbaka dit och så firade vi på tolvslaget. Och sen så körde de han och hans kompis. De höll på och sjöng typ hela natten och var uppe väldigt sent.
Du gick och la dig.
Jag gick och la mig faktiskt.
Ja, men klart. Du var inte 30 liksom.
Jag var inte 30.
Inte 30 längre, nej.
Nej, men jag orkade inte för att vi sov i 4 timmar natten innan. Jag var helt slut och vi hade en fullspäckad dag framför oss. Det gick inte. Så att klockan 7 väckte jag dig igen. Med tårta och sång på sängen. Och sen så var det presentöppningar. Och då hade jag köpt ett par skor, gymskor som man ville ha. Och sen så hade jag fixat en överraskningsresa till Färöarna.
Oj,
ja.
Den dagen?
Nej, inte den dagen. Men det är någonting som kommer, som ska komma. Ja. För att han har aldrig varit på Färöarna. Han vill så gärna.
Vem har varit på Färöarna?
Nej, det vet jag inte.
Har du varit där?
Nej, jag har aldrig varit där.
Nej. Ska du med eller?
Jag ska med. Ja. Så det fick han av mig då. Så då hade jag beställt en kock med Färöiska flaggan på. Mm. Och så stod det grattis Dejan på koppen. Och sen hade jag fixat en sån här bok, en resebok om Färöarna. Ja. Mm. Och gjort i ordning ett paket. Så det var presenterna.
Ja.
Och sen när vi var klara där, då var det bråttom. För då skulle vi nämligen göra, då skulle dagen börja. Så då åkte vi till tennisklubben i Palma.
Mm.
Och käkade frukost. Och då kom personalen in med en liten tårta igen och sjöng med levande ljus. Och sen så gjorde vi en dansklass. Så tog vi en dansklass.
Va?
Ja.
En dansklass?
Dejan älskar ju att dansa.
Aha.
Så då fick vi vara med på en dansklass här med en spansktalande som inte kunde någon engelska överhuvudtaget.
Mm.
Men han var skitbra. Faktiskt skitbra.
Aha.
Och vi dansade. Och han, du vet, det var ingen uppvärmning, utan det var så här: nu kör vi. Och så bara körde han direkt koreografi.
Bara ni fyra då eller?
Nej, det var tre till som var med på den här dansklassen.
Som också fyllde år, nej.
Nej, som inte fyllde år, men som var med där ändå. Och det var skitsvårt faktiskt.
Uh-huh.
Men så
vad var det för dans då? Var det...
Nej, men alltså det var showdans.
Uh-huh.
Ja, det var verkligen så showdans.
Alltså med så här this is me-aktigt
liksom. Ja, lite så liksom, och mycket så här, du vet, ganska feminin dans skulle jag säga.
Okay.
Mycket, ja.
Så har ni sagt det? Hade du bett om det?
Ja, extra feminin på 30-årsdagen.
Femmi.
Men han var, jag vet inte, han kändes lite grann som att han skulle kunna jobbat med, du vet den här filmen med, och vad heter den där?
Dans med vargar.
Big, vad heter den där? De som strippor, vad heter den?
Ja, striptease.
Nej.
Den, burlesk.
Nej, den här Magic Mike, heter den
liksom? Ja,
lite sån dans, förstår jag vad jag menar. Fast vi tog inte av oss kläderna.
Det var ju inte så kvinnligt. Det var ju
nej, men det är ändå lite så här...
Strippa.
Fast vi tog inte av oss kläderna.
Nej.
Det var dans. Showdans, ja. Punkt slut.
Mm. Finns det någon film man kan lägga ut på
ja, men det, det finns faktiskt lite film. När jag vet inte om det är en vill att jag ska lägga ut den. Men jag filmade
honom. Du kan fråga honom om man får lägga ut lite.
Det ska jag fråga.
Säng med Tobias och Gabriels Facebook.
Jag ska fråga det, för det hade faktiskt varit kul.
Ja,
ja i alla fall. Så då gjorde vi det, dansklassen. Jättekul. Sen så duschade vi, bytte om. Och sen åkte vi till nästa ställe då, som var i Andrach, som är en hamn.
Mm.
Och jag hade inte berättat någonting om vad som skulle hända. Så kommer vi till Andrach, då har jag hyrt en båt. Och det har vi pratat lite om att vi skulle verkligen. Så jag fick tag på en båt då. Jag tänkte så här, de flesta båtarna som jag hittade var med chaufför eller med kapten. Och jag tänkte, det är inte så kul att ha någon som åker med hela dagen. Och så då känner man så här att man kan inte vara så fri.
Nej.
Så att då så kände jag,
det känns ju ganska säkert ändå.
Ja, det gör det. Ja. Det känns ju säkert, men lite
tråkigt. Jag skulle ju hellre ha en chaufför med än åka ut själv.
Ja.
Om jag fick välja, men nu inte.
Ja, jag förstår. Nej, men då tänker jag så här, att hur svårt kan det vara att köra en båt? Jag kan ju ändå köra bil, så ja, att jag menar, hur svårt kan det vara att köra en båt? Så jag hyrde en båt utan kapten.
Ja.
Och vi kom iväg med den där båten, och han blev ju jätteöverraskad då att vi skulle ut på sjön. Och så hade jag då bokat bord på en restaurang som låg ute på en pir, så att jag hade räknat med hur vi skulle hinna då åka den här ut på havet och åka till det här stället för att kunna lägga till och äta lunch där. Det var bara det att när jag kom då till den här båtutyran sa han, nej tyvärr, ni får inte åka åt det hållet.
Nej.
Så det fick vi inte göra. Jag bara, men hur ska jag göra då? Vi har ju bokat bord. Ja, men ni får inte åka åt det hållet. Man får bara åka åt andra hållet.
Okej.
Okay. Ja.
Och så åka runt till ön då?
Nej, vi skulle åka åt vänster.
Ja.
Men man var tvungen att åka medsos då.
Men hur kom man tillbaka då?
Nej, ja, exakt. Det är en väldigt bra fråga. Då har man åka runt hela ön. Nej, men man fick bara åka åt det hållet i alla fall. Så det blev ingen lunch.
Men förklara, vad sa han då? Du måste förklara mer.
Ja, men du vet att jag orkar inte ens en gång fråga. Han bara sa så här att ni får inte åka åt det hållet. Och det hade väl med vindar att göra. Ja. Eller om det hade med... rev och skär, I don't know. Hajar kanske, jag vet inte. Så då så bestämde vi att vi skulle, då sa han, men jag kan boka bord åt er på en annan restaurang som jag inte hade sett, så jag hade ju ingen aning. Och sen så sket vi i alla fall i restaurangen. För att när vi väl kom ut på havet så var det så ljuvligt. Så vi var bara på den här båten, vi spelade musik, vi hade köpt med oss lite grejer så att vi liksom kunde skåla och lite frukt och sådär. Och sen så bara dök vi från båten och bara hade världens härligaste dag.
Gud, vad underbart.
Ja. Och så låg vi en vik ett tag och sen så när vi tröttnade på det så åkte vi till nästa vik och sen så la vi bara till.
Men fortfarande i klockhållet.
Klockhållet, ja. Vi håller oss i klockhållet hela tiden. Så det blev en hel dag på sjön.
Mm.
Och sen skyndade vi tillbaka till Palma.
Men då måste vi fråga då. Hur gjorde ni då när ni hade hoppat från vik till vik? Klockhållet. Och sen skulle ni åka tillbaka?
Ja. Men det fick vi. Vi fick åka tillbaka.
Samma väg.
Men man fick inte åka förbi hamnen och sen åka åt andra.
Nej.
Så vi får åka samma väg tillbaka.
Och segelbåt, motorbåt?
Motorbåt. Så det var en perfekt storlek, en ganska liten båt, men det funkar skitbra för oss tre.
Så är det ofta bra. Alltså, bara den gör jobbet.
Exakt.
Ja, så är det bra.
Och så kom vi tillbaka till hamnen och sen så åkte vi in mot stan, för att på kvällen då så hade jag bjudit hem lite folk så att vi skulle ha fest hemma. Så att vi hade fixat ballonger och Alexandra hade köpt med sig där det stod Dejan 30 år så här, som man kunde blåsa upp. Och sen så lämnade jag dem i lägenheten och sen så hade jag sagt att jag tar hand om tårtan, jag fixar det. Så det hade jag fixat i förtid, så då åkte jag hämta den här tårtan. Och då var det så att jag hittade ett ställe på Mallorca där det var en tårtdesigner som skapade tårtor då, som en konstnär. Och jag kommer dit några dagar innan och hon pratade inte ett ord engelska överhuvudtaget.
Som tur är din spanska fenomenal.
Nej, men Google Translate är ju så bra. Så jag stod där, du vet, med Google Translate och skrev in och visade upp så här och försökte liksom kommunicera. Och det jag förstod var det att hon kunde då alltså skapa en tårta som såg ut som Dejan. Men hon behövde bilder. Så att jag fick WhatsAppa bilder till henne. Och då hittade jag en bild som vi tog på Island. Dejan älskar ju så här kläder som är väldigt mycket färger på. Och han har ett par otroligt fula prasselbyxor som är gröna med orangea revärer. Han älskar dem. Så att de byxorna då, gröna med orangea revärer, och sen så var det en blå jacka och under det en röd tröja och sen så stora boots till. Den här bilden skickade jag till henne. Och så tänkte jag, det här kan ju gå hur som helst. Jag menar, jag har ingen aning om hur det här kommer att bli.
Google Translate.
Ja, men du vet, med Google Translate. Det här kan bli hur tacky som helst. Sen när jag kommer då och ska hämta den här tårtan, jag håller på att dö. Jag håller på att dö. Alltså hon har skapat då en miniatyr utav Dejan som är helt perfekt. Med liksom alla detaljer, med de här revärerna, med skorna, detaljer på skor, ansiktet, allting.
Nej.
Så då står han uppe på en tårta som är då i en blå tårta. Som är blå upp till och sen så är den röd ner till med vita grejer. Och så står det Dejan 30 år på den. Alltså, den var så fin. Och när jag kommer in med den här, du vet, i lägenheten, han höll på att dö. Han höll på att fullkomligt smälla av.
Nej,
det var så roligt. Ja, men det var så kul att få göra det. Att liksom också få någonting som var så personligt. Och jag bara säger så här, en sån människa som jobbar med det här, jag hoppas att hon har mycket jobb. Alltså, för att hon här borde vara konstnär. Du vet, hon borde liksom åka runt hela världen. Och tårtan var till och med god.
Nej.
Den var god. Det var Nutella-kräm i. Mellan olika så här sockerbott.
Fick man bestämma det också för att vad det skulle vara i?
Ja, men du fick beställa vilka om det skulle vara grädde eller vad du ville ha emellan. Och då sa jag
Nutella. Via Google Translate. Nutella som tur är samma på
exakt. Ja, Nutella. Och sen så hade vi en partykväll. Eller partykväll. Vi hade fest hemma. Vi beställde
hem. Hade en partykväll.
De hade
partykväll. Du gick och la mig.
Jag gick och la mig.
Vi hade en väldigt tekniskt dag.
Nej, det gjorde jag inte. Och vi hade beställt hem pizza och sen så var det tårta. Och sen så bara satt vi och pratade allihopa och hade en jättekul kväll. Och de sista gästerna gick hem klockan två, tror jag. Så att vi körde hela natten.
Nej, men gud, grattis Dejan till att ha en pojkvän som är så fruktansvärt engagerad och så duktig på att organisera och göra någonting så fantastiskt och personligt och fint.
Men också så roligt att få göra det här. Jag tyckte att det var så kul. Det var väldigt
kul. Alltså, när man väl har tagit sig tid och gjort någonting så är det otroligt häftigt att göra och få ge saker och ting. Man har tänkt igenom, man har hittat på en bra idé, så den med tårtan, och får göra det så att det verkligen blir så här en wow-upplevelse.
Ja.
Det är så häftigt.
Ja, det är väldigt häftigt.
Det finns ingen gåva i världen som kan slå en sån sak när tanken finns där.
Nej, precis.
Eller hur? Det är det som är det häftigaste med igen.
Det är verkligen så.
Var han nöjd själv eller?
Han var jättenöjd. Han hade inte förväntat sig det här överhuvudtaget. Nej. Så att han var väldigt, väldigt, väldigt glad. Så att det blev en jättebra födelsedag. Tycker jag. Vad har du gjort i veckan?
Ja, jag har inte. Jag har ju varit hemma hos mamma och pappa.
Ja.
Det är Pride i Stockholm, vet du vad? Jag tänkte, i år när det inte är en fysisk Pride, då åker jag hem istället. Jag åker och sätter mig hos mamma och pappa. Och de har ju byggt ett nytt hus, vet du, som jobbar med strandtomt och det är så fint allting. Och bara få komma hem för en gångs skull och bara få vara i två dagar. Och få prata och äta god mat. Vi började med det, den första dagen så hade vi fantastiska grill. Pappa är ju som otrolig grillmästare. Det är otroligt häftigt att få. Han är fenomenal och mamma gör all de här tillbehören i köket.
Vad är hans specialitet på grillen?
Men just nu så är det kyckling. Mm-hmm. Han marinerar kyckling så fruktansvärt. Den här gången med rosmarin. Och så är det tzatziki till och det är sallad med fetaost och rödlök och så här. Och så är det så gott allting. Och dagen efter så åt vi, hade vi kräftskiva, bara vi tre.
Mm.
Ja, så vi bara hade kräfter och åt räkpaj, räk- och champignonpaj och sallad också till. Så här,
nej. Sjöng ni snapsis eller så?
Nej, det vill vi inte. Vi pratar bara om skit. Och, men det är så här, du vet, när man, de har liksom skapat sitt paradis där hemma. Mm. Alltså det finns, alltså, det är så stor terrass och huset är så fantastiskt. De har fått gjort allting från grunden och fått bestämma allting själva. Och hur någon kan... På ett halvår känns det som att ett år har det gått nu kanske när de var klara med huset. Så, alltså trädgården är så ombonad. Mm. Givet de är gamla trädgårdsmästare i botten. De har så, alltså, de har så en otrolig känsla för hur man gör det hemtrevligt. Hur man, med trädgårdsland. Och det är så här, de odlar saker. Och det är, de, pappa har som, byggt stora så här, vaser och korgar och krukor så här, till blommor. Så här. Det är så, är så
som man har byggt själv?
Ja, byggt själv. Mm. Alltså, jag har ju ingenting av det. Alltså, jag har ingenting i min kropp.
Men har du har inte intresset, är det det?
Nej, nej, jag har ju inte. Alltså, jag älskar att vara där och se resultatet, men det...
Jag älskar att se resultatet.
Ja,
alltså, ring när ni är klara.
Ja,
alltså, då kommer jag.
Jag
vill se resultatet.
Ja, men det är bara så här att de lägger vikt i och är känsliga att de har lagt en sån här gång med sten så här, som man kanske inte tänker på, men alltså vilket arbete det är.
Nej, det är inte
här,
klokt. Liksom.
Det är inte sjukt. Och nu är det ju så då att mamma och pappa har börjat spela golf.
Ja, det tror jag att du nämnde någon gång för länge sedan.
Och då tänkte jag så här, då får jag ju också försöka nu då att spela golf.
Ja.
Och då åkte vi alltså ut till Viby. Alltså mamma säger då så här bara, nu ska du åka till ranchen. Alltså, att min mamma säger det, att det finns ranchen i hennes vokabulär. Det är fantastiskt. Ja. Så vi åker då till Viby golfklubb och ska då stå på ranchen i en timme och åker vi ut där då. Och det är så förbaskat kul. Och det gick otroligt bra.
Ja, det gör det ju alltid för dig.
Nej, men alltså, jag fattar inte, för att jag har ju aldrig känt att jag har haft någon typ av bollkänsla, men det är ju bara, citationstecken, att slå samma sak igen och igen och igen.
Ja.
Och det där, det på den där klinget i bollen, att klubban faktiskt träffar 9 av 10 gånger rätt, och den åker iväg, den där bollen, så man känner att det här var inte så här toppslag, eller det här var inget så här, det var, man känner att det är rätt. Och då är det så sjukt kul.
Hur långt slog du?
Ja, men alltså jag slog mig med en järn.
För det är väl det man gör när man är på ranchen?
Alltså, eller det man gör egentligen är att man försöker ju träffa så rakt som möjligt.
Okay.
Alltså, inte så långt kanske. Jag slog mig en järn 9 och kom 120 meter.
Det är ju jättelångt. Det är längre än vad jag går på en dag.
Du har ingen aning.
120 meter, ja, det är ju skitlångt.
Ja, men alltså, men det, och det är ju en klubba som ska inte gå så mycket längre liksom, 120
Nej.
Meter. Nej. Så att, men det var...
Så du var klar där kan man säga.
Ja, så jag är fullärd. Alltså det är fantastiskt att nu, så när jag och Vasaloppet, paddel har jag som intresse, och så nu också golf då. Så nu är det 3 nya saker som är. Alltså jag är, det är fantastiskt att jag blev som bolltrollare.
Var ska det här sluta?
Ja. Och så åkte vi hem till trädgården och chippade liksom, som mamma bara, nej, nu ska vi gå till trädgården och chippa lite, vet du, och spela in så här närspelet, så här chippa in bollen så här så i en timme.
Aha.
Ja. Så, och jag hade knappt hunnit sätta oss i bilen igen, för att bara såhär, ja, man längtade tillbaka till ranchen igen.
Men vad fint.
Ja.
Och kände du också att du längtade tillbaka till ranchen?
Ja, men Asprit, det var faktiskt otroligt häftigt att känna att man behärskar någonting.
Ja.
Att inte bara säga, ja, det var ett turslag där och där, men bara få götta in sig i den där golfen. Jag tror att jag fattar att folk kan bli bitna av det.
Ja.
Verkligen?
Ja, verkligen.
Har du provat?
Nej, ja, det har jag ju i mina ungdomsdagar.
Ja, hur gick det?
Ja, det gick väl sådär. Jag var mera concerned vad jag skulle ta på mig.
Ja, det är det. Ja. Jag tror inte att det är på Viby golfklubb, så tror jag inte att det är så stor... det är ingen så här fashionistast där ute.
Nej, jag fattar.
Tänker jag.
Nej.
Så att vi stod faktiskt i shorts och i t-shirt och så. Och,
det var ingen sånt, det var ingen dresscode.
Det var ingen sånt, nej. Och så skulle vi gå och äta på Viby krog, hade bestämt efteråt. Uh-huh. Vi skulle äta lunch där uppe. Men det var ju, inte, det var ju stängt på helgen.
Okay. Så fick ni hem och grilla igen.
Och så åt de inte lunch på mamma och pappa på lördag. På helgen äter vi inte lunch.
Och var, varför då?
Nej, då äter de bara en macka på dagen så här.
Okay.
Jag var inte besviken på, tycker jag. Det var gott att få en god lunch också. Så förlorade jag ett måltid.
En måltid, ja. Ja, men, ja.
Mm,
så att, men det är ändå... Ja, jag är imponerad av det här. Jag kommer tillbaka till det här med trädgårdsarbetet igen. Mm. För att jag tycker min mamma och pappa är precis likadana. Pappa håller på och klipper gräs och vattnar. Och, alltså, det ser ut som att komma till Edens lustgård när man kommer hem.
Mm. Men det är det. Och då är det också så otroligt pittoreskt ställe. Det ligger så fint vid sjön. Men får jag fråga dig då? Har ni strandtomt?
Vi har strandtomt, ja.
Mm. Och då frågar jag pappa då så här, för det har ju, vi har ju inte det, för det har ju ingen. Det finns ju ingenting som säger att man får ha privat mark vid en sjö.
Nej.
Alltså,
i Sverige överhuvudtaget?
Nej, men alltså, man ska ju kunna gå runt så här. Alltså, det finns ingen som har, säger pappa då så här. Jag vet inte om det stämmer. Om någon som vet om det här nu, som jag, det jag säger nu, är inte, det är inte fakta, men jag har, pappa har berättat för mig.
Men är det nya regler då, eller?
Nej, det kanske är gamla tomter som kanske har sköt dem, men alltså, på grund av allemansrätten ska ju alla kunna gå längs en sjö.
Fattar
du?
Jag
fast jag har ju varit med om att det är så här bara privat, här får man inte gå.
Nej.
Eller hur? Så det kan ju inte gälla alla.
Nej, men hos oss så får man ju inte gå. Alltså jag menar, det kanske man får, men det är ju verkligen våran, eller mammas och pappas tomt som går ända fram till vattnet.
Ja, för det står väl Karl-Johan där och säger nej.
Absolut, ja. Men däremot på andra sidan sjön, just där man pappa bor, så är det ganska smalt, sund kan man säga. Så på andra sidan sjön, där har de ett promenadstråk som går.
Mm.
Så där kan de ju gå då istället.
Fast enligt min pappa då, eller min far, så säger att det här får man då inte ha avgränsa en sån där stig. Så därför så går det ju folk så här, på våran gård så går det en stig längst ner vid sjön så här, som folk får gå på. Alltså det är tur det, för annars har ju någon pappa sett en människa på hela veckan. Liksom, om det inte var så. Men, och så har de en liten badbrygga ut så här, och så en båt och så här. Jag vet inte vad som är sant.
Men det som är bra i alla fall var ju det, framförallt förra sommaren när det var så otroligt torrt, då var det ju vattningsförbud. Då fick man inte vattna. Men mamma och pappa hade ju sjövatten. Alltså de hade ju en pump från sjön.
Mm.
Så att de kunde vattna hela tiden.
Mm.
Så att deras gräsmatta var ju liksom bara...
To die for.
To die for, verkligen.
Ja. Det är fin med gräsmatta.
Ja, alltså. Det är magiskt när det funkar faktiskt.
Mm, absolut.
Du, jag tänkte bara att vi skulle prata lite Pride.
Ja.
Du var inne på det där, att det har varit Pride, och det har varit en liten alternativ Pride i år.
Exakt.
Men det känns ändå som att det har varit ett ganska så stort engagemang från människor, även fast det har varit digitalt. Har du följt något av sändningarna, eller?
Mm, jag har varit lite tittat in på Lina Hedlund och Babsans sändningar. Jag tyckte det var väldigt fint.
Var det Schlagerkvällen?
Ja, precis. Mm.
Och berätta lite grann, vad hände?
Nej, men alltså, det var ju som att vara i Pride Park, fast det var på internet istället.
Ja. Var de i en studio eller var de utomhus?
Mm, ja. Men det är ju fantastiskt att det funkar att gå. Jag har ju valt i år att inte vara en stor del av det. Alltså, jag åkte hem till min pappa istället. Men det är ju fantastiskt att man kan göra det även i coronatiden. Mm. Det är otroligt viktigt. Alltså,
ja, det är superviktigt. Ja. Och jag menar, jag tycker att det blir viktigare och viktigare för varje år som går. Det känns som att våran värld går bara sträva bakåt. Och jag vet inte, i Sverige så känns det kanske ändå som att vi ligger någonstans kvar där vi har varit.
Mm.
Men alla andra länder runt omkring oss i alla fall väldigt...
Vad syftar du på då? Vad syftar du på då, som att det går bakåt?
Nej, jag tänker ju framförallt på USA. Det gör jag ju egentligen. Jag kommer ju alltid
dit. Det finns ju andra delar i världen,
det finns ju andra delar i världen också. Jag menar, jag tycker att det blir tuffare och tuffare för minoriteter överhuvudtaget, och HBTQ är ju verkligen en av dem. Men det jag skulle vilja komma fram till med hela den här grejen, att det jag tyckte var så fantastiskt fint med Pride i år, även fast det inte blev någon ordentlig, var kronprinsessans tal.
Ja. Otroligt.
Nej, men alltså, jag grät.
Mm.
Jag var så berörd, och jag vet inte vad det var som gjorde att jag blev så berörd, men det kändes på något sätt, så det är någonting när en kunglighet alltså talar från hjärtat.
Mm.
Det blir någonting, för man är så van att de står och pratar kanske liksom ur ett mera så här, på ett proffsigt sätt, förstår du vad jag menar?
Absolut.
Men när hon avslutar med orden liksom att även om du tycker att det är jobbigt, så ska du veta att vi är många som finns här för dig. Jag finns här för dig.
Mm.
Och det var bara så här. Jag tycker att det är så fint. Och
hon har ju sån auktoritär ställning, och att hon då är tar tar väljer sida och står upp för våran grupp är fantastiskt. Ah. Alltså, det är klart det är så. Jag tycker det är, och det sker ju inte så ofta.
Nej, det är
det. Det är inte någon självklarhet, tycker jag. Det är inte så att de bara går ut och går längst fram i Pride-tåget varje år. Så att, och hon har ju varit på QX-skolan där en gång.
Alltså,
men det betyder ju jättemycket, för att hon är en människa som man verkligen älskar. Jag tycker hon gör ett fantastiskt jobb och är en otroligt fin symbol för Sverige. Och att hon då tar ett sådant ställningstagande är ju jätteviktigt.
Ja, ja, jag tycker det också. Jag tycker att det blev väldigt, väldigt fint. Och jag tror att i år kanske just också, i och med corona och allting, och det har varit så mycket annat som har varit så jobbigt, så var det kanske extra viktigt att det här talet kom just i år.
Kanske lättare också för henne att göra i år, att göra det digitalt. Ja. Alltså, när det finns det lättare, men det finns ju kanske inte samma säkerhetsrisk som man skulle kunna göra. Man skulle
som att stå i Pride Park.
Ja, klart. Mm. Så att, det var väl ett bra år bara att välja för henne, tänker jag. Men, men otroligt fint.
Mm.
Verkligen. Undrar vad de andra tycker om hela familjen. Har de uttalat sig för eller emot?
För eller emot? Är du för eller emot Pride? Mm. Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om jag har hört varken kungen eller drottningen säga någonting om det. Det känns i alla fall, kungen har jag ingen aning om, men det känns som att drottningen är ju väldigt öppen, tycker jag. Jag tycker hon är, jag tänker bara liksom som på våran vän Roger, Royal Roger, som ju är väldigt tajt med drottningen. Mm. Och han är ju gay och liksom hon älskar ju honom. Och jag tror att det är många av de som jobbar i hovet, kan jag tänka mig, som också är gay.
Mm. Ja, men jag tänker att det är en sak att vara tajt med folk, men sen en annan sak att stå upp för.
Ja.
Alltså, det är inte uttalat så. Alltså, hon har ju sin childhood som hon jobbar jättemycket med, men jag vet inte hur mycket hon är tar ställning i just de här frågorna annars.
Nej, det är sant.
Men det kanske är också en annan generation. Det är ju inte många som tar ställningen där och kanske tycker att det är lika viktigt som kanske Victoria gör, som ändå är uppvuxen i en annan tid.
Exakt.
Ja, där det har varit mycket, mycket viktigare att verkligen välja sida och ta ställning i de här frågorna. För det är nu som det först faktiskt är legitimt att vara en del av HBTQ-familjen.
Absolut. Men var det inte också så att det i alla fall går rykten om kungens farfar, förra kungen, som var gay, eller?
Prins, tennisprinsen, eller?
Vad sa du?
Tennisprinsen.
Men var det inte förra kungen som var gay?
Jo, det är i alla fall
det blir
ingen som var, ja, precis.
Så att jag menar, det
har ju varit många kungar i de årens lopp som har varit där.
Absolut, så att jag menar, det har ju ändå funnits i kungahusen.
Ja.
Men jag tror igen så här, som vi pratar om med många olika saker, om man inte liksom blir, om man inte berörs av ämnet, alltså om du inte har någon närstående eller någonting som är gay, så tänker man inte på hur viktigt det är. Nej. Det är liksom när man själv, när man har någon i sin närhet, det är då det blir en annan sak liksom.
Ja, men så är det ju. Och det kanske hade varit jätteskillnad om någon av kungabarnen hade varit tvungen att gå den vägen. Kanske kungen och drottningen hade varit tvungna att ta en större ställning och känna att det var viktigare för dem också. Men det är otroligt fint, tycker jag, Victoria. Hon, och all eloge till henne. Jag tycker hon är ett otroligt föredöme för hela vår nation.
Det är fantastiskt.
Fantastiskt.
Jag blir så glad för det.
Verkligen, alltså otroligt.
Och då fyller verkligen kungahuset ett syfte också.
Absolut, absolut, absolut. Du, jag, apropå det här med att tiderna förändras då, så här, och att nu faktiskt då våra fantastiska prinsessa står upp för HBTQ och så. Så läste jag ett Instagram-inlägg häromdagen, och det är om en gammal bilaga från Okej.
Jaha.
Ja. Och man blir så chockad att man tänker så här, har vi verkligen kommit någonstans där? Och så här, det är alltså 90-tal det här. Och då är det så här sexbilaga så här, där det ska frågas frågor och så ska någon till expert.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inom situationssäcken, verkligen.
Tycka till.
Ja, tycka till. Ja. Och då är en fråga så här då. Varför vill killar ofta ha sex? Aha. Eller så ofta ha sex?
Det var en tjej som frågade här, eller?
Ja, det antar jag. Alltså. Men man frågade det. Och då har den här då specialisten svarat så här. Yngre killar tänker och längtar mer efter sex än andra. Om du inte vill ha sex lika ofta som han, kan du smeka honom till orgasm. Smeka honom som vanligt och säga att du vill att han ska få orgasm utan att ni har samlag. Ingen kille nekar sin tjej att tillfredsställa honom på det sätt hon vill. Där ålderns kanter möts på undersidan av penis är killar extra känsliga för beröring. Alltså man bara...
Så att du ska inte säga nej.
Nej,
du ska aldrig säga nej. Utan smek honom så att han får sin tillfredsställelse.
Nek honom aldrig sex. Det är inte medeltida det här. Det är 90-tal liksom.
Oh my god.
En annan fråga här. Är det onormalt att ha olika stora bröst? Då är svaret så här. Nästan alla kvinnor har lite olika stora bröst. Det är ingenting som man tänker på. Försök att vänja dig vid dina bröst. Om du funderar på en plastikoperation kan du vända dig till sjukhuset där du bor. De ger en remiss till en specialist. De kan avgöra vad som behöver göras. Väntetiden är många, många, många år. Har du inte råd ännu till en privat praktiserande plastikkirurg, får du lära dig att leva med dina bröst.
Vad är det på riktigt?
På riktigt. Alltså, i okej. Alltså,
till en tonåring.
Ja.
Det är okej, det är vanligt att ha olika bröst. Men du kan plastikoperera dig.
Ja.
Men räkna med att det kommer att ta tid.
Och dyrt. Ja. Så att, och om du inte har råd med det, då får du vända dig i brösten, förstår du. Så är det bara.
Ja, det här
en annan fråga. Har alla tjejer fult underliv?
Okej.
Alltså, bara frågan. Ja. Alltså, att man tar, den här väljer ut så här.
Var det en gay kille som hade skrivit
det? Ja, det är säkert det. Det är så här, undertecknat Gabriel Fors. Många har komplex för sitt könsorgan, speciellt för stora eller olika stora blygdläppar. Det kan det vara något. Tjejer tror ofta att de inre blygdläpparna ska vara mindre än de yttre, men det stämmer inte. Det är svårt för tjejer att se hur andra kvinnor ser ut. Därför tror jag att de själva är onormala. Är man missnöjd och vill operera sig, så går det nästan aldrig. Resultatet brukar inte bli så bra. Hårda, skavande är följden. Tror du att du inte är normal, kan du titta på porrfilm eller porrtidning. Killar är mer vana vid hur tjejer ser ut från dessa bilder. Vill du ha ett expert syn på saken, kan du gå till gynekolog.
Men vadå, så om du tror att du är onormal, då ska du titta på en porrfilm?
Ja, för då vet du om du är onormal eller inte.
Ja, för att ser du inte ut som de i porrfilmen, nej, då är du onormal.
Ja.
Då ska du gå och få dem opererade.
Ja, men det är inte klokt.
Nej, det är inte klokt.
Hur kan det här alltså inte ha censureras när det sändes?
Nej, men vad är det för opedagogisk människa som skriver de här sakerna?
Ja, men man hoppas någonstans att det är någon, de som svarar på de här frågorna nu för tiden i magasin och tidningar, ja, är lite mer kvalificerade till att göra det.
Ja.
Och inte någon typ av hobbypsykolog som, nej, ska göra det.
Det jag alltid har fascinerats över, jag tänkte på det här om dagen faktiskt, för att väldigt ofta fortfarande under hela mitt liv så har det alltid kommit upp så här: så får du de bästa sexställningarna, här är dina bästa sexställningar. Och när man tittar när man tittar på de undersökningarna, då handlar det alltid om hur tjejen ska få de bästa sexställningarna.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt intressant. Och sen så stod det, för häromdagen så stod det så här: killar, är det era bästa sexställningar? Mm. Tänkte jag, åh, äntligen! Du vet, nu kommer någonting för oss.
Ja,
nej, då var ju det bara heter också.
Så ja.
Det, men det där är faktiskt en grej som jag tycker bara är så intressant. Just när det gäller sex så förutsätter alla de här sexologerna att det ska handla om en sexställning för tjejen först och främst. Mm. Och sen så hade de då lite nytänkande att det skulle vara en sexställning för killen.
Ja, den heterokille.
Men de pratar aldrig om homosex när det gäller
sådana
där saker.
Hur kan det vara, hur kan man säga det? Det är väl otroligt generellt att säga vad som är den bästa sexställningen. Det måste finnas, alltså alla måste vara sin egen favorit. Ja.
Absolut, men du vet det är så här kvällsrubriks orgasm liksom. De älskar ju det.
Ja.
Och jag tycker bara det är så konstigt att de fort för det här så här håller på, det här håller på sedan min barndom.
Mm.
Det är samma alltid.
Men det är för att det säljer lösnummer då. Ja. Alltså just nu så här sexställningar, corona eller pollen. Det är de tre saker som säljer mest tycker jag. Ja. För det är alltid så bara, pollen i Västsverige eller,
ja.
Eller de tjänar mest på Östermalm.
Alltså, ja, det är också
hur
intressant.
Många sådana artiklar kan det finnas
på alltså, då? Det är ju väldigt intressant.
Hur kan vi ha intresserade av vad folk tjänar?
Ja faktiskt.
Alltså, det är så töntigt.
Ja, det är väldigt töntigt.
Eller?
Det är extremt töntigt. Ja, väldigt, väldigt konstigt. Ja, men det är sådana rubriker. Men det måste väl vara det att de säljer lösnummer på det då.
Mm. Ja, jag tänkte faktiskt ge dig ett litet uppdrag.
Oj,
ja.
Hur ska jag klara detta?
Ja, men så här är det då att jag har börjat läsa en bok
mm-hmm.
som heter The Velvet Rage
mm-hmm.
av Alan Downs mm-hmm. som är psykolog i USA. Och han har i sina många år som praktiserande psykolog mött jättemycket gaykillar. Och den här boken handlar om hur att bli född som homosexuell man in i en heterosexuell värld. Och vad det innebär. Jag skulle vilja att du läser den till kanske nästa vecka eller
nej, det kommer inte hända. Nej. Men jag kan läsa den kanske till veckan efter det.
Ja, det vore fantastiskt. Den finns på ljudbok och den är på engelska. Men jag måste bara säga att jag har lärt mig så extremt mycket på de här sidorna som jag har läst den här boken nu. Jag är nästan klar. Men alltså, handlar om den skam som man blir påtvingad som homosexuell man de åren som man inte kommer ut och man får leva ett liv som inte är ens eget, som inte är autentiskt.
Mm.
Mm. Och jag skulle bara vilja att du uppmanar kanske också er lyssnare att det är en bok som framförallt om ni kanske är gay eller en del av den här HBTQ-familjen så ställer den så otroligt viktiga frågor och frågeställningar.
Kanske också som förälder eller syskon.
Precis, till någon. Att man tänker på vad har det inneburit för min son eller min dotter att växa upp i den här världen
mm.
och hur har det påverkat deras liv
mm.
för en del liksom, det finns den här boken pratar om tre stadier och jag vill inte säga för mycket men jag vill bara säga att det vore otroligt kul och diskutera det här med
och
dig.
Jag skulle väldigt gärna vilja göra det för att det här låter verkligen som någonting som jag har önskat att det ska istället för att läsa om sexställningar så det här är någonting som jag önskat skulle ha kommit tidigare.
Ja, precis.
Det här hade jag velat läsa när jag var 20
ja,
liksom.
Och det känns som att den här Alan Downs ja. han kan mer än de här som inte svarade på frågorna
okej,
för 90-talet kanske. Han har lite mera kött på benen känner jag. Och jag fick det här rekommenderat av en kompis som heter Kristoffer och är en god vän. Och han sa så här: jag ska aldrig mer dejta en kille som inte har läst den här boken.
Nej. Bra! Vad härligt.
Och det tyckte jag var så häftigt. Så då tycker jag att det här kanske är något vi borde göra och slå slag för att det är verkligen, det öppnar upp ögonen för så många olika saker.
Jag fattar. Kan du säga vad den heter?
Det heter Velvet Rage.
Velvet Rage.
Ja, som heter det lila
sammets
frustrationen eller raseriet.
Velvet Rage. Mm. Okej, okay. Härligt. Jag ska utmaning. Definitivt
antagligen.
Ta tag i den. Du Tobias, jag har ju då haft glädjen att få köra det första utav två kvällar med Karlavagnen.
Ja.
Ikväll när vi har spelat in här så ska jag dit igen till studion och prata, men jag körde den första i fredags.
Vad är ämnet ikväll?
Ämnet ikväll är lite lättsammare. I fredags så pratade vi ju om hur det var att när man inte har känt sig hemma.
Mm.
Men ikväll så kommer vi prata om en tv-serie som har påverkat ditt liv.
Mm. Kul.
Ja, men det kan faktiskt bli
ganska kul. Jag tror att det kan bli jätteroligt.
För att jag tror att det är många människor faktiskt som kanske har valt yrke på grund av en tv-serie. Mm. Att man har tittat liksom på Doktorn kan komma och sen så tänkte man, shit,
Jag vill bli doktor i Australien.
Ja, men eller hur?
Omkring, ja. Nej, men, pilot.
Till exempel.
Pilot Patrik. Jag har sett doktorn komma.
Eller Top Gun kanske han tittade
ja,
på.
Ja, det är inte så mycket serie kanske. Men,
nej, det var ju en film. Jag visste,
ja. Ja, det där ser för mig. Alltså,
ja, titta. Absolut. Det var ju det som gjorde att du blev dansare.
Race kanske. Någon av dem. Race eller det där som kanske var att du blev dansare.
Men i alla fall, så första kvällen har jag gjort. Och det var återigen, nu var det ju andra året jag gjorde det här. Men det är så roligt. Och det är så kul med direktsändningar. Och just det här också, att man inte vet vad som ska hända och det kan bli vilka samtal som helst. Vem som helst kan ringa in. Mm. Och det kändes verkligen också som att vem som helst ringde in.
Ja. Nu lyssnade jag på det här programmet då. Och först och främst vill jag bara säga, hatten av. Alltså du har en sån fantastisk radioröst. Du har en sån otrolig personlighet när du tar dig an de här människorna som ringer in. Och framförallt då i fredags när jag säger, det är inte lätta ämnen alltså. Det är sån spridning på ämnena. Det handlar om att inte känna sig hemma i sin kropp, i det här landet, i sin familj, på ett sjukhus. Alltså det spretar ju åt alla håll. Och du har en förmåga att samla människorna och få dem att känna sig trygga i att du ringer in. Det är så otroligt häftigt.
Tack, vad jag blir glad Tobias. Jag blir så glad. Och du var så fin under hela programmet. Så Tobias satt och skickade sms när de spelade låtar. Så att jag kunde liksom... Det var så fint. Jag blev så glad för det. För all pepp och allt stöd. Men det är ju också någonting som är så fascinerande med det kommer Dejan. Hej Dejan.
Oh, happy birthday.
Hey.
Oh,
welcome home.
This is where you want to put on the cake next time with the fanny bag and everything.
Yes, yeah, yeah. Here's the model.
Put me on the cake please. Put me in your cake.
Dejan har varit
Hi kids.
Dejan har varit i Skåne. Men just det här att sitta och möta människor, det är väldigt, väldigt härligt att kunna få att folk öppnar upp sig och att man liksom får höra folks berättelser. Jag är väldigt intresserad av det och jag känner så att det är kanske någonting som jag skulle göra. Alltså jag kanske skulle skriva en bok om det. Jag tänkte så här att man skulle skriva en bok del två på sitt eget liv. Men det kanske är härligt att samla livsberättelser i en bok. Som man
intervjuar folk med.
Ja. Alltså, berättelser som har berört mig som jag samlar i en bok.
Du har ju en förmåga att få folk att känna sig trygga och få folk att våga ringa in och berätta någonting som de har varit med om som betyder så mycket, som är så privat och personligt. Och så det är en jättefin idé.
Ja.
Så man kan ju inte, men klart man kan lära sig mer saker av dig, men kanske till och med samla ännu fler historier som man kan lära sig av.
Ja, men precis.
Mm. Men vad tyckte du att vilken var din favorithistoria i fredags?
Och men det var så många. Jag var väldigt fascinerad av en tjej som ringde in som var adopterad. Som hade tyckt att det var tufft att passa in då i den staden där hon hade blivit adopterad till. Men sen så berättade hon att hon hade jobbat som au pair och då hade familjen som hon jobbat som au pair hade åkt till Japan. Hon var hade asiatiskt påbrå. Och sen hade hon kommit till Japan och sen så var hon på någon så här, om det var på någon skönhetssalong eller någonting, och så tittade hon runt omkring sig så var det bara folk som såg ut som henne. Och hennes första tanke var, men var är alla blonda?
Ja.
Det här känns jättekonstigt, jag känner mig inte hemma här. Nej. Var är alla blonda blåögda som jag brukar se? Så då känner hon sig inte hemma i den miljön heller. Men det som var fascinerande i hennes berättelse var också att hon hade gjort ett sånt här DNA-test, du vet, som man kan göra på posten typ. Och fick då någon människa som ringer henne och säger att jag har fått en matchning med dig. Och då visade det sig att den där personen hade en koppling till hennes pappa. Så hon hittade sin pappa,
biologiska
pappa i Vietnam, hittade hon via ett DNA-test.
Det är klokt, alltså.
Som någon på Facebook kontaktade henne. Nej men
det är klokt.
Nej men det är ju inte klokt.
Nej men det finns ju liksom inte.
Det är helt fantastiskt.
Men hur kan det bli så? Liksom? Att det, alltså, tänk att världen blir så liten som man till och med kan hitta sina föräldrar via ett test och läkarna via Facebook. Ja.
Nej, det var häftigt. Och sen så var det en kille som ringde från Umeå. En 23-årig kille som heter Charlie. Mm. Som jag också blev så otroligt berörd av. Han hade genomgått
könskorrigering.
Precis, könskorrigering. Och hans berättelse, den var så positiv också. Jag frågade mycket så här, hur har folk runt omkring reagerat, hur har klasskompisar reagerat och familj. Och det kändes i alla fall som att alla hade varit väldigt fina med honom. De hade varit oroliga för hur det skulle bli, men liksom hade också sett att det här var en kille som verkligen, du vet, bara tog tag i sitt liv och det hade blivit så fint. Det var en sån positiv historia.
Men jag tycker det var fint idag när jag kom hit och skulle podda, så sa du så här, vi pratade om Charlie. Jag tyckte också det var en jättefin historia och det var så positiv och så skönt att höra om någon som det har gått bra för.
Ja.
Men som du sa då, att han har då korrigerat från kvinna till man.
Ja.
Och vi sa bägge två att det kanske är lättare. Det är naturligtvis inte lätt naturligtvis, men alltså, jag tänker att det kan vara lättare att ta sig an rollen av ett kön som är ändå är privilegierad.
Ja.
Ja, tänker jag, att det blir som att man går från kvinna till man, så har man liksom nästan gagnat sig själv på något sätt.
Det är ju tragiskt att det ska behöva vara
ja,
så.
Ja, jag jobbar för Caroline Farberger, som då är ICA-bossen då, som har gått från man till kvinna. Att vilka, nästan man säger att det är ett nedköp.
Ja.
Att man har mindre
privilegierat
liv. Så att jag vet inte om det är sant.
Nej, men det kan vara så. Det jag tänkte på just med i Charlies fall, så tänkte jag att han var väldigt, han älskade att sporta. Och jag kan tänka mig att han då redan i tidig ålder, när han fortfarande levde som tjej, att han hängde med killarna och var liksom med i den jargongen. Mm. Och han blev en i gänget där. Mm. Så att och då hade han redan grabbarna med sig.
Ja,
liksom.
Precis. Ja, precis. Men det är ju bara så. Vi måste ju bara erkänna att det är ju inte alls lika accepterat att ta ikläda sig den kvinnliga rollen.
Nej.
Alltså som homosexuell. Man blir ju sett ner på. Och det så är ju bara samhället uppbyggt bara. Det tog att ta många år till av att vi ska försöka få den bollen och se annorlunda ut.
Ja, det känns så. Ja, det känns som att det kommer ta mer tid.
Ja. Men oavsett, tycker jag, alltså, hur du tog de människorna och tog deras historier och hur du värnar om dem, talar med dem så mycket respekt och omtanke. Det är fantastiskt.
Tack, vad glad jag blev. Och du fick en hälsning också i programmet.
Mitt i alltihopa så fick jag en hälsning. Jag bara från ingenstans.
Det var roligt. Du, ska vi gå på veckans lista?
Japp.
Veckans lista.
Ja, Tobias, vad ska vi lista idag?
Ja, du. Idag ska vi lista våra tre bästa Pride-minnen.
Underbart. Ja. Vi har ju gjort det här förut.
Ja.
Men jag tänker att listan ökas ju på också genom åren.
Precis. Och i och med tre stycken av de här otroliga sakerna händer den här i år då. Så mycket i år. Mitt Pride-minne från i år är fantastiskt.
Har du nu sparat det?
Nej, det är inte från i år.
Nej, det är inte från i år. Nej.
Får jag börja?
Ja, det får du gärna göra.
Mina största minnen är när du och jag fick agera DJs utanför Stockholm en Pride för några år sedan. Går du ihåg det?
Ja, på festen.
Ja,
exakt.
Det vi fick vara DJs. Ja. Vi fick känna oss liksom som Avicii och bara så här. Ja. Och vi fick spela den musik som vi ville.
Ja.
Ja. Och,
vilken bra musik det var.
Alltså det var så bra musik. Och det var ju, bara så här umba-bumba musik, förstår du? Ja. Det var ju bara itchka och ingen slager.
Ingen slager.
Nej. Kommer du ihåg, hade vi bestämt innan vilka låtar vi skulle spela?
Vi hade gjort en playlist.
Ja.
Men sen så märkte man ju vilka låtar som fastnade och vilka som kanske inte fastnade.
Mm.
Och då körde man väl gärna dem en gång till, de som fastnade.
Och framförallt kommer jag ihåg att Möt med gamla stad, Magnus Karlsson, fuckade upp i alltihopa. Så det slocknade mitt i. Kommer du ihåg det?
Vadå, att publiken försvann?
Nej! Nej, nej, men att låten tog slut mitt i alltihopa. Jaha, kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Ja, att den bara helt plötsligt dog och så funkar den.
Och då fick vi ta en ny låt då. Men det var väldigt roligt. Det är ett kul sätt att uppträda på. Att liksom, eftersom man är van annars att stå och prata hela tiden. Nu var det mer att man står och spelar och så låtsas som att man scratchar lite på den där fast man inte gör det.
Mm.
Och sen så dansar man omkring och så. Kom igen nu då, dansa där nere. Är ni glada? Är det Pride? Vilken är favoritfärgen i Pride-flaggan?
Alltså det var ju inte det. Du var ju mer såhär bara Happy Pride!
Hola!
Men jag tror att vi skymfar det där DJ-yrket. För det är många som klagar på dem att de inte står och gör någonting alls. Men jag hörde på Alessios sommarprat. Och han sa att det ligger så extremt mycket tanke bakom. Alltså. Och för produktion och vad det är. Så hitta det bitet och tajming och alltihopa. För jobbet är liksom gjort innan. Det är för som att säga så här, som dansare.
Man har repeterat innan.
Ja, man gör koreografi. Ja. Alltså, och så lätt ut alltihopa. Men som fan, det ligger en massa jobb bakom. Absolut. Också.
Och sen så också, stora DJs, det är mycket med ljusshowen.
Ja.
Vilken typ av...
Precis, och drogerna.
Ja. Ja. Okej. Min tredje plats är nog ändå, ja, alltså det här är svårt då att rangordna de här. Men jag skulle faktiskt vilja ta upp, när jag hade släppt min bok, så satt jag och signerade i Pride Park. Och det var ett utav de första, och det var precis när boken hade kommit, så det var väldigt väldigt nytt allting. Och jag kommer ihåg att sitta där och signera och få möta alla människor ute i landet. Och återigen, det är lite Karlavagnen tema här, att få höra folks berättelser. Det var väldigt fascinerande. Och sen också skulle jag vilja säga att det jag blev fascinerad över då var att det var väldigt mycket föräldrar som kom och köpte boken och som berättade om sina barn. Och det har jag alltid blivit, min favorit i Pride-tåget har jag alltid varit de här stolta föräldrarna. För jag tycker att det är så mäktigt med föräldrar som står upp för sina barn och går i tåget. Så det var ett fint minne att få liksom möta folk, inte bara så här på scenen utan även få liksom en dialog med människor.
Absolut. Absolut. För några år sedan så hade vi ett flak med Dansa Samba med mig, vår dansföreställning, vår dansikal. Och då var det väldigt, väldigt, väldigt kul att vara på det flaket och sjunga och dansa och så. Men det bästa med den upplevelsen var att pappa var så involverad i det här. Och pappa körde lastbilen och pappa fick vara med och bygga vagnen. Han hade gjort allt jobb. Han hade liksom lagt sin själ i den här vagnen. Och hans lycka och hans stolthet över att åka runt med oss i Pride. På den här gråten. Men att han tyckte att det var... att det var en av hans finaste minnen. Att han fick vara med och vara med och se folks glädje, den här vagnen kom åka ner genom stan. Det var så fint. För att det var så här, det var så, blev så konkret att han var en sån stor del av min värld liksom. Och att han hade fått vara, kände sig stolt över att få vara med och presentera den här vagnen och våran show och så. Och att få se just den här lyckan hos folk när vi åkte förbi. Ja, och det pratade han senast om när jag var hemma nu i helgen, hur stort han tyckte det var. Och det betyder jättemycket.
Och så fint att han kunde uttrycka det också.
Ja, fantastiskt.
Och också så fint att liksom han fick se din värld,
ja,
på något sätt.
Precis.
För att jag menar, det är en sak att berätta för sina föräldrar, men en annan sak att få uppleva tillsammans.
Ja. Och kanske en sak att stå i mängden och stå i tåget och titta på när det kommer förbi, men att få vara en del av det. Och få liksom ändå känna sin lilla del i det, och att man faktiskt har gjort någonting för att skapa en bättre värld och skapa lycka för människor som åker förbi. Nej, det tycker jag, det var väldigt, väldigt fint. Och jag är så superlycklig för att jag fick vara med.
Fint. Ja, väldigt fint. Min andra plats är uppträdande på stora scenen. Och den här gången så var det tillsammans med One Voice, min kör som jag hade förut, många, många år, och min stora Happy Voices-kör. Vi gjorde, jag tror det var på öppningskvällen, eller var det på fredagskvällen kanske, jag minns inte, så gjorde vi en föreställning, en show med, en konsert helt enkelt. Och det var så härligt att få också, få ta det som ligger så nära mitt hjärta och som är lite av mitt livsverk, och att kunna få visa upp det för den här publiken
i den sammanhanget.
Ja, få visa upp det för Pride-publiken. Det var en sån här grej som jag aldrig kommer glömma.
Nej. Det är något speciellt ändå.
Ja.
De där uppträdena som verkligen på Pride, för att det är som att två världar möts på något sätt. Det är precis samma sak när jag gjorde mitt första uppträdande med En dans på rosor med killarna, vi dansade så här. Vi hade ett nummer där det handlade om killar som dansade med varandra. Så.
Ja, just det.
Och få dansa där för Pride-publiken. Det blir som att det så här, gick upp i en högre enhet på något sätt. Så jag fattar vad du menar med att ta ditt livsverk med körerna och få göra det på Pride. Det måste vara jättestort.
Ja. För man, precis som du säger, det är precis som du säger, att man vill förena sina två världar. Man har ett ben liksom i gayrörelsen, mm, och sen har man ett stort ben i den andra, mm, världen. Och så, men att kunna förena det på något sätt. Det
är gay och gospel.
Gay och gospel, de två gena.
Det är fyra gena.
Nej, det är så mycket gena. Det är
Gabel, gay och gud.
Och galen.
Och gud. Och
grumlig.
Grundluren.
Det är det som är, det är överskriften. Ja, grundlurad.
Det är även efter det rubriken på veckans podd. Grundlurad. De fem gena.
Kära värld.
Men alltså det, min första plats, det går liksom inte att slå. Alltså. Att få vara del, och få gå ut för Pride-publiken och få vara en del av Blond och få sjunga att de bara hon älskar mig. I och för sig med avstängd mick.
Den var inte avstängd.
Det hade du sett till. Alltså. Men ändå att få möta då, så, så mycket, otroligt mycket människor, mm, och få någonting som är så stort, för som alla vet vad det är. Mm. Få vara en del av den här låten som alla sjunger med i. Och få bara, det var så jävla häftigt. Mm. Och liksom hela, och allting som vi, alltså repetitionerna innan, och få vara en del av det här som slagerkvällen,
den svåra koreografi.
Ja, bara en sån sak. Jag bara som vi förstår där, du och jag och
Patrik.
Ja. Nej, det var häftigt. Alltså, och det är också ett minne för livet. Mm. Jag kommer aldrig glömma det.
Nej, och det är faktiskt min första plats också. För att det är oslagbart. Och sen också så kul att det var liksom där som du och jag gjorde var den första grej på scenen, ja, samma första, mm, gången, tror jag. Ja. Så det känns väldigt, väldigt kul.
Ja, men tänk att alla, igen, sammanhanget där alla sjunger med och alla kan, ja, texten, och få att det är i det sammanhanget, slagkvällen, som är det största som händer på Pride.
Verkligen.
Och få göra det tillsammans. Nej, det var så sjukt, mm, häftigt.
Alltså. Det var väldigt roligt. Vilket år var det?
Ja, 1923 tror jag det var.
Det var när parken var borta vid Sjöfartshotellet, eller vad heter det? Heter Sjöfartshotellet? Det heter Sjöfartshotellet.
Tantolunden.
Nej.
Jo, Tantolunden
var det. På Djurgården.
Jaha.
Men gud, vad heter det? Sjöhistoriska.
Jaha, där var, ja, det. Jaha, var det där borta?
Ja.
Jaha.
Det var det.
Det
var
det skulle jag aldrig gissa, kan jag säga.
Det var där ett par år.
Jaha. Mm. Ja, ja. Ja, och nu är det på nätet.
Så nu är det på nätet. Det blir bara större och större.
Bara större och större, va? Ja, men tusen tack. Underbara lista, för ni listat ännu en vecka till I säng med Tobias och Gabriel.
Mm.
Och ta hand om er.
Ska vi avsluta med någon sång, eller? Finns det någon så här riktig pride i här liksom?
Nej, men ska vi inte avsluta med Bara du älskar mig?
Ja, det kan vi göra. Vi kan avsluta med det. Tack för idag. Ha det så gott. Vi säger bara hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.